Bertrams hotell av Agatha Christie i översättning av Torsten Blomqvist. Inläsare Anna Godenius för Saga. 1. Mitt inne i West End finns många lugna vrår, okända för så gott som alla utom taxichaufförerna, som med expertens skicklighet tar genvägar genom dem och på så vis triumferande anländer till Park Lane, Berkeley Square eller South Audley Street. Om man från Hyde Park viker in på en anspråkslös gata och tar av åt höger och vänster ett par gånger, kommer man till en lugn gata med Bertrams hotell på höger hand. Bertrams hotell har legat där länge. Under kriget blev husen till höger om det förstörda och samma sak hände lite längre ner till vänster, men hotellet förblev oskadat. Naturligtvis kunde det inte undgå att, som fastighetsmäklarna brukar säga, bli en smula skamfilat. Men det krävdes bara en rimlig insats av pengar för att återställa det i ursprungligt skick. År 1955 såg det precis likadant ut som det hade gjort år 1939. Värdigt, tillbakadraget och diskret dyrbart. Sådant var Bertrams hotell, som under en lång rad år hade gynnats av prästerskapets högre skikt, adliga änkenåder på besök från landet och flickor på hemväg från dyrbara flickpensioner. Det finns så få ställen där en flicka kan bo ensam i London, men på Bertrams går det ju utmärkt bra. Vi har tagit in där i åratal. Visst hade det funnits många andra hotell i samma stil som Bertrams. En del fanns fortfarande kvar, men nästan alla hade känt av förändringens vind. De hade fått lov att modernisera för att kunna ta emot en annan sorts gäster. Också Bertrams hotell hade tvingats förändra sig, men det hade gjorts så skickligt att det inte alls märktes vid första anblicken. Framför trappan som ledde upp till de stora svängdörrarna stod vad som vid första ögonkastet tycktes vara ingenting mindre än en fältmarskalk. Guldsnoder och ordensband smyckade en bred och manlig bringa. Hållningen var fulländad. Man mottogs med öm omvårdnad när man på reumatiska ben steg ur en taxi eller privatbil, fördes försiktigt upp för trappan och lotsades in genom de ljudlöst svängande dörrarna. Om det var ens första besök på Bertrams hotell tyckte man då man kom in nästan med en känsla av skräck. Att man hade trätt in i en svunnen värld. Tiden hade rullat tillbaka. Man befann sig än en gång i det edvardianska England. Visst fanns det centralvärme, men det föll inte i ögonen. Liksom alltid brann två magnifika kolbrasor i den stora mitthallen och bredvid dem blänkte de stora kolboxarna av mässing så som de brukade blänka på den tiden då edvardianska husor putsade dem. Och de var fyllda av precis lagom stora kolbitar. Man fick ett allmänt intryck av mättat röd sammet och plyschklädd hemtrevnad. Fåtöljerna tillhörde inte vår tidsålder. De stod lagom högt över golvet så att gamla reumatiska damer slapp kämpa på ett ovärdigt sätt för att komma upp på benen. Sätena i fåtöljerna slutade inte, som i så många moderna dyrbara fåtöljer, halvvägs mellan höft och knä. Varigenom svåra kval tillfogas personer som lider av ledgångsreumatism och ischias. Och fåtöljerna var inte allihopa av samma modell. Det fanns raka ryggar och bakåtlutande ryggar och olika bredder för att kunna ta emot både de feta och de smala. Människor av så gott som alla dimensioner kunde finna en bekväm fåtölj på Bertrams hotell. Eftersom det nu var tedags var hallen full. Inte för att stora hallen var det enda ställe där man kunde dricka te. Det fanns en salong, skints, ett rökrum. På grund av något hemligt inflytande reserverat för enbart herrar. Där jättefåtöljerna var finaste siden. Och två skrivrum där man kunde ta med sig en av sina bästa vänner för en stunds trivsamt skvaller i en lugn vrå. Och till och med skriva brev också, om man hade lust. Förutom dessa den edvardianska tidsålderns bekvämligheter gavs det andra tillflyktsorter.